Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Podplay.
Då tar vi hälsa er välkomna till ännu en torsdagspodd av Sanni och Svensson. Det känns som det går ett här nu, eller hur?
Ja, det händer ju så våldsamt mycket hela tiden så att jag känner nästan att 2 poddar är för lite.
Ja, det känns nästan så. Vi har i alla fall kommit fram till nummer 67 i podden. Vad tänker du då?
Den första som jag kommer på är Linus Omark, trollkaren. Han har bjudit på så mycket hockeygodis genom åren. Konstantin Komarek har ju också gjort det, men inte på samma sätt som Linus Omark. Francis Perron i Björklöven. Kristoffer Törngren i HV71. Pontus Widerström, 2-målsskytt igår när Färjestad åkte ut mot Växjö. Thomas Aborski, Rickard Raquel, Simon Gusbert. Jag säger det, Gusbert. Det låter ju bättre. Han var ju Djurgården där ett tag.
Tio matcher
och Linn Petersson i Luleå.
Ja, jag fyller på med John Persson i Brynäs. Vi har ju en riktig legendar, Mario Brunetta i Frölunda. Det var väl han som stod där 98-99 eller någonting i den stilen. Vi har David Wiklunds garageplats, 67an. Vi har kämpen i Linköping, Jarno Kärki. Vi har Leon Bristedt. Vi har Roger Öhman, och där sa hans dotter Moa att vi inte fick ge honom ensamt utrymme för då tappar han allting. Vi har Emil Georgsson, sportchefen i Västervik, som har gjort ett grymt jobb. Och naturligtvis, sist men inte minst, Andrei Vasiljev, som alltså var i Linköping en halv säsong och till och med fick en ramsa. Jag ska dra den här nu. Vasiljev, våran vän. Naturligtvis Kalinka där också.
Var Vasiljev mer kult än Jarno Kärki i Linköping, tror du?
Ja, nej, kanske inte. Kärki har ändå skaffat sig lite kult där nu, tycker jag.
Kung Kärki.
Det är fullt rimligt att vi går rakt på sak för det som har inträffat mellan Frölunda och Rögle, där alltså Rögle fullständigt kör över Frölunda med 4-0 i matcher. Och det är inte de små siffrorna i varje enskild match heller. Att Rögle skulle slå Frölunda kanske inte är någon skräll i sig. Jag menar, Rögle var ju ändå 2 i serien, Frölunda 7, men att det skulle se ut på det här sättet.
Nej, det är ju faktiskt helt galet. Men jag var ju och gjorde match 1. Och min känsla jag fick tidigt i match 1, det var att Frölunda är chanslösa. Jag var inne på det förra podden. Alltså, kampmomentet på isen. Chanslösa. Passningsspel, passningsmottagningarna, tempo. Det kreativa spelet. Nej, det kändes som en Formel 1-bil mot en Fiat, om jag ska vara helt ärlig.
Men hur har det kunnat bli så med Frölunda? För jag menar, för 2 år sedan var det ju Frölunda som körde Formel 1-bilar med hela slutspelet.
Då var ju laget lite annorlunda. Du har ingen Genoway, du har ingen Rakhshani, du har ingen Ryan Lash till exempel i laget. Det är 3 spetsspelare som man inte har nu. Kollar man också på åldersstrukturen så är det ju liksom... Det är många äldre spelare som också sitter på kontrakt. Ekbom kontrakt till 22, Elliot kontrakt till 22, Grönlund kontrakt till 23. Sen har du några yngre då, Johansson och Linde. Jens Olsson kontrakt till 22. Alltså, och kollar bland forwards. Max Friberg till 23. Det är för sig visserligen ett bra kontrakt. 24 till Patrik Karlsson till 24. Men han är född 87. Du har Simon Hjalmarsson går ut av visserligen. Lär väl inte få förlängt. Lase till 23. Joel Lundqvist till 22. Morsak till 23. Och Rosselli till 24. Johan Sundström till 23. Alltså, det är tunga kontrakt och dyra kontrakt som sitter på långa. Så att hur ska det här laget bli bättre nästa år om man inte alltså ökar spelarbudgeten såklart?
Ja, jag stannar till där vid att du nämner Purre och du nämner ju Mats Roselli. Det är ju kontrakt som de har förlängt här under säsongen. Tror du de inser här nu i efterhand att shit, skulle vi verkligen gjort det här? För vi har ju tagit bort allt manöverutrymme som finns. Visst, de ska lyfta upp Niederbach som helt ordinarie här. Han har varit utlånad under säsongen. Daniel Torgersson ska in. Man kan tänka sig en sån som Ludvig Nilsson också ska vara med och leka. Men vad tänker du kring det?
Nej, men alltså, det är ju, jag gillade ju inledningen av säsongen, så kände jag så här, men okej, du får upp några yngre spelare som kommer upp och kan vara bra, som till exempel Carl Henriksson, såklart Lucas Raymond, till viss del Elmer Söderblom, även om inte han spelade så mycket i inledningen. Men du har ju inte heller fått en utveckling på en del av de yngre spelarna, samtidigt som många av de äldre spelarna har varit långt under förväntad nivå. Och vad är det som talar för att Jan Muršak ska vara bättre nästa år? Jan Muršak har jobbat, kämpat och slitit, men det har inte varit någon form av spets. Och det är samma kan man säga om Niklas Lasi, Johan Sundström. Och när man då har förhållandevis dyra kontrakt på Patrik Karlsson och Rosseli, som är Roger Rönnberg favoriter, de ska ju spela i tredje på Patrik Karlsson och fjärde för Rosseli. Det blir en fel lönestruktur. Där ska du ha billiga spelare är så långt ner i laget för att få spets högre upp.
Det känns ju nästan som att det kan vänta lite obekväma beslut för Fredrik Sjöström här, att man ska försöka hitta en lösning på typ Johan Sundströms kontrakt eller Mursaks kontrakt i den stilen. Jag menar, Sundström tjänar 300 i månaden.
Ja, det kontraktet skulle jag vilja syna lite. Han fick en avstängning och det var 300, men jag har väldigt svårt att se att det är ett kontrakt där det är 300 i månaden i, skrev han 3 eller 4 år när han kom hem?
4.
4, utan det måste vara någon Habrovink där du tjänar mindre första året, mer andra för att jämna ut tredje eller fjärde. Alltså, de har inte de lönerna i Frölunda. Ryan Lash tjänar inte ens de pengarna. Och att då plocka in Johan Sundström på 300 i månaden, det är väldigt, väldigt svårt att se att han tjänar alltså, per månad i 4 år.
Men samtidigt när de signade Johan Sundström så var det ju exakt samtidigt som både Rakhshani och Lash försvann. De hade precis vunnit SM-guld. Vad är det som säger att de inte kände att men vi måste ha någon att bygga kring, han ska vara vår nya kapten, vi vet inte hur länge Joel håller och så vidare.
Ja, men alltså, när de signade honom så hade de ju fortfarande Ryan Lash kvar i truppen. Rakhshani var ju i truppen. De spelade tillsammans där i fjol, den inställda säsongen. Alltså, så att de hade ju ändå säsong tillsammans. Och Ryan Lash är stjärnspelaren. Jag har svårt att se att man lastar upp liksom 50 000 mer i månaden än vad Ryan Lash tjänade.
Ja, nu är det lätt att vi sitter här och hackar på följderna, men vi måste ändå lyfta på hatten för det som Rögle har fått ihop här nu i slutspelet. Jag kände lite att det var på väg att vackla där i slutet av grundserien, att man tappade första platsen till Växjö lite grann, men alltså shit vad de kör.
Ja, nej, men det är jätteimponerande, och det som har varit att man har inte behövt matcha laget speciellt hårt i slutspelet, utan man har kunnat rulla runt ganska mycket på alla spelare och kolla den fjärde linan, hur bra har inte Adam Edström varit? Alltså jag säger så här, om han fortsätter som han spelar i det här slutspelet, om han kan fullfölja det i en semifinal och en eventuell eller kanske förväntad final beroende på hur man vill benämna det, då kan han signa NHL, Adam Edström.
Han har ju alla verktyg. Han har ju verktygen, ja. Absolut.
Så jag menar, han skulle kunna gå in och vara en rollspelare i NHL. Jag säger inte nödvändigtvis att han kan vara det nästa år, men det är ju en sån spelare som kommer från Mora, från egentligen ingenstans, och har då tagit enorma kliv. Han har ju alltså, tänk då, han är fjärde kedjan i Rögle. Vad kan han ligga på i lön? 35, 40?
Ja, om ens det. Om ens Nej. Det.
Då, och Erland Lesund, vad kan han ligga på? 35-40 också?
Nej, lite mer kanske. Han skrev nytt, men han var ju billig när han kom i alla fall. Sen skrev han ett nytt, så han har väl studsat upp lite från det. Men han är ju en förhållandevis billig spelare.
Då har du ju byggt med en lönestruktur att spelarna längre ner i laget. Nu tror jag kanske inte att han som Taylor Mattsson är jättebillig. Brady Ferguson, förmodligen ganska billig. Adam Edström, superbillig. De spelarna, då får du en helt annan lönestruktur. Då kan du ju ta in spets. Då kan du ju ha en Ted Brethén. Du kan ha Daniel Saar, du kan ha Everberg i truppen. För att du har billigt längre ner i laget. Det är så du måste bygga trupper. Och där har ju Frölunda gått helt vilse.
Det är ju så det har varit egentligen med alla, så att säga, guldtrupper genom åren. Att du måste landa rätt på de billiga spelarna. Jag menar, Elias Pettersson var ju i grund och botten Växjös billigaste avtal 2018.
Ja, han var ju one of a kind. Det hände ju liksom en gång var tusende år, tänkte jag säga, att det kommer upp någon sån på ett rookie-kontrakt. Men om jag går tillbaka till Rögle, det är lätt att, som du säger, där kasta lite skit på Frölunda. Men Rögle har inte behövt matcha laget speciellt hårt. De har haft en tokstabil defensiv. Fanns det ett frågetecken kring Rifalk, huruvida han skulle klara slutspelshockey? Okej, okay, han skickar väl en signal att okej, okay, snackar ni, jag levererar liksom. Han har ju varit strålande, även om Frölunda har varit trubbiga, så har han verkligen klivit upp och gjort det bra i slutspelet.
Jag stannar vid en fråga ändå som rör Rögle, som jag fick tidigare i veckan, som vi fick efter förra podden. Det är Anton som skickar in den till mig. Sanni nämnde i podden att Moritz Seider är den bästa juniorbacken i SHLs historia. Och då frågar han, är han bättre än Rasmus Dahlin? Om jag får bara svara lite grann innan du tar vid här, så får man ju ändå säga att där Moritz Seider står nu, där står ju absolut inte Rasmus Dahlin när han spelar i SHL.
Nej, och Moritz Seider var ju äldre, han var ju ett år äldre va, än vad Rasmus Dahlin var. Så ja, att, men ja. Hade Rasmus Dahlin fått fullfölja ett år till i SHL så hade han tagit ännu större kliv och kunna vara ännu mer dominant. Jag menar Rasmus Dahlin, han var ju hur bra som helst såklart, absolut. Men Seider är äldre än vad Dahlin var. Han har ju en fysik som sticker ut, så att han har haft en mer dominant närvaro än vad Rasmus Dahlin hade. Sen vem av dem som kommer bli den bästa backen i NHL, det går ju att tvista om såklart. Men i SHL så var Seider bättre än vad Dahlin var. Just för att han var äldre, eller är äldre än vad Rasmus var när han spelade i Frölunda.
Nu ska vi inte bli en NHL på det här. Men vad ser du att Seider ska ta vägen i Detroits backuppsättning? Jag menar, han kommer gå rakt in i det laget till nästa säsong. Rasmus Dahlin har ju stått och stampat i Buffalo. Han måste ju i princip bort därifrån för att det ska hända någonting. Finns det ingen risk att det blir samma sak med Seider?
Nej, alltså Seider har ju liksom den här säsongen som han har fått har ju varit jättenyttig i Rögle. Alltså supernyttig, och de har ju verkligen fått ut det de har velat med att placera honom i Rögle. Att han har fått spela mycket viktiga minuter, kan gå långt i slutspelet, vilket han uppenbarligen kommer göra nu. Han kommer ju gå rakt in som en topp 2-back i Detroit. Alltså det är deras guldklim. Det är en franchise player som man säger där borta. Nu kommer bygga laget kring. Så att han, som jag ser det, så kommer Moritz Seider kunna vara en av världens bästa backar inom en femårsperiod.
Det är april, vår och dags för heta lir både på hockeyisen och ute på travbanorna. Vi tipsar om vilka hästar, lag och spel som är hetast just nu. Och det finns mycket att välja mellan. Så kolla in Boxplay på Expressen.se. Där lägger Julia Björklund, Sandra Mortensson, jag och Challe våra tips inför helgens lir.
Jajamän Foppa. Och för de senaste nyheterna i hockeyvärlden, gå in på atg.se/sport. Du måste vara över 18 år för att få spela. Vid oro för spelproblem, besök stodlinjen.se.
På tal om överkörning så var det ju många som skrev till mig när jag inte skrev någonting om Örebro när vi hyllade Rögle där ute på Twitter efter att de hade gått vidare. Örebro har ju 3-0 i matchen nu när kvällens match ska spelas, och det var ju en ännu större överkörning som Örebro stod för mot Leksand här. De vinner alltså med 7-1, och de rapporterna man får från den matchen är att Leksand någonstans har börjat tumma på det de gjorde bra tidigare i grundserien.
Nej, men alltså man kommer inte på insidan. Alltså alla pratar om insidan i dagens hockey. Men de kommer alltså inte på, alltså inom skottsektorn. Alltså det är hela tiden Örebro-spelare i vägen. De känns klena i det fysiska spelet. De tas inte riktigt in där. Så att Örebro i match 1 och match 3 har det varit enkelt. Match 2 var ju jämnare. Det tycker jag Leksand var. Örebro var kompakta, men kanske till och med att Leksand stundtals var det lite mer spelförande laget. Men det som sticker ut, det är att lagets bästa spelare, Rivik och Cehlárik, de står ju inte att känna igen. Nu är det alltså 3 matcher in i slutspelet. Vet du hur många skott på mål som Marek Rivik har skjutit?
Du får uppdatera mig vad han brukar ligga på i grundserien då.
Ja, men kollar man Rivik då i grundserien. 44 spelade matcher, 128 skott på mål. Och så kollar man på Peter Cehlárik, 45 spelade matcher, 146 skott på mål. Vad tror du de ligger på då i slutspelet?
Nu det låter som de ligger i grundserien på typ 3-3,5 skott var per match. Och eftersom du ställer frågan så gissar jag på att de ligger kanske på 3 vardera, snittar ett skott per match eller någonting i den stilen då.
Du är bra på det. Marek Rivik, 3 matcher, 3 skott. Då har du Peter Cehlárik, 3 matcher, 2 skott på mål.
Alltså, ja, det är en bra bit under vad de har legat på tidigare. Och ja, det är klart att det inte blir samma fart framåt liksom.
Nej, och det här är ju spelare som, alltså de måste ju leverera. Även självklart är det ett avbräck att inte Carter Camper har spelat. Det går inte att sticka under stol med. Det är ju så. Men det är inte där det har brustit. Det är defensiven har varit för svag. Janne Jovonen har varit för dålig. Han har inte räddat puckar som han gjorde i grundserien. Och jag backade väl Janne Jovonen lite innan slutspel och sa att nej, men det där, det är slutspel, grundserie, det är samma sak. Han har ju kommit in helt fel, precis som Leksand i det slutspelet. Men det stora anledningen som jag ser det, man vinner, de har vunnit med sina bästa spelare. Man förlorar också, för de bästa spelarna är inte inte de bästa spelarna. Rivik och Cehlárik är inte bäst. De presterar inte.
Nej, och då kan man ju lätt dra slutsatsen att Leksand står och faller rakt av med dem, vilket inte är så konstigt med tanke på vilket lok de har varit under säsongen.
Nej, men så är det ju. Men nu blir det också, men då får man ju vända på det. Kolla då Örebros första kedja, Abols, 7 poäng på 3 matcher. Rendulic, 5 poäng på 3 matcher. Och så har också Robin Kovacs, 2 poäng på 3 matcher. Men han har ju bidragit väldigt mycket i spelet. Men alltså, Robin Salo är bra. Emil Larsson ser ut som en rund miljon. Mastomäki, helt plötsligt spelar ju han riktigt bra. Backsidan, Stefan Varg. Alltså han är så fysiskt dominant mot Rivik och Cehlárik. De får ju inte ens andas på planen. Så att Örebro, alltså Örebro ser jävligt bra ut.
Ja, lite lustigt att du tar upp det här med Stefan Varg, för han har jag sett tidigare. Alltså han har växt när det har vankats kvalspel, när det har vankats slutspel. Alltså han steppar upp en nivå. Han var så jävligt bra då när Malmö gick till 2 semifinaler. Han har ju någonstans en slutspelsnivå i sig.
Ja, men kolla backuppsättning. Robin Salo, han är bra. Näckuv är bra. Sen har du Stefan Varg, tung och jobbig att möta. Ibert, tung och jobbig att möta. Rasmus Rissanen, han flyttar inte på. Gustav Backström. Alltså det är liksom, det är tyngden de har i backarna där. Sen Jonathan Andersson, han är då 7:e back. Han skulle gå in och topp 5 i många lag så på backsidan. Han har nu landat in som 7:e back. Så att backsidan ser ju väldigt stark ut. Och det känns ju lite tråkigt. Frölunda ute 4-0 i matcher. Färjestad ute 4-0 i matcher. Ska då Leksand ut 4-0 i matcher? Då har vi en kvartsfinalserie som lever. Här har man gått och väntat 2 år på slutspel. Och det liksom, kvartarna brukar ju vara det roligaste när det är så jämnt, det står och väger. Nej, lite besvikelse känner jag kring kvartsfinalen faktiskt.
Ja, men det är tur att det finns andra slutspel och matcher där. Men vi stannar vid lite grann vid Leksand tycker jag. För att Marek Hrivík som vi då har pratat om tidigare, det har ju varit lite rykte fram och tillbaka om han ska vara kvar i Leksand. Och Thomas Johansson har varit ganska öppen med att ja, men vi kommer inte kunna behålla honom om det kommer de riktigt feta buden. Och det vi hör nu, jag och Adam Johansson, vi hör att det finns alltså i princip en färdig deal med en KHL-klubb nu som ska vara, alltså han kommer flytta till KHL. Han har fått den ekonomiska dealen han vill åt. Han har kommit till en bra klubb, inte någon av så att säga skitklubbarna man nu får kalla det så, utan där ska ha landat in någonting. Jag vet inte vilken KHL-klubb det är, men han ska vara klar någonstans. Och vad säger du om det?
Ja, alltså det går ju lätt att säga så här. Ja, men det är därför han inte presterar i slutspelet.
Ja, men det är det ju inte. Ja, men det
nej,
är det ju inte.
Den vill jag bara slå bort en gång för alla liksom. Att, jag menar att Marek Hrivík skulle lämna Leksand för KL eller Schweiz. Det går inte att matcha lönerna, även om jag är inne på att ge han 500 000 i månaden. Nu har han visserligen inte varit så bra i slutspelet, men det är ändå en topp spelare. Han fick guldhjälmen, utsett till bästa spelaren. Så att, men när ryska klubbar och de rätt i så fall ryska klubbarna, alltså topplagen där du har de bästa NHL-faciliteter, du har NHL-organisationer mer eller mindre, då är det klart när lönen är därefter, då går det inte att tacka nej. Det är få som tackar nej då.
Ja, alltså det är ju inte ens 500 000 i månaden i Leksand eller 500 000 US-dollar netto på en säsong i Leksand matchar ens de pengarna det handlar om. Utan det är ett par 100 000 dollar till vi pratar hos de riktigt feta KHL-klubbarna.
Ja, och då kan man förstå att han lämnar. Sen, jag vill inte hoppa på det där bara för att förtydliga det. Att, ja, därför presterar han inte. Det är så jäkla lätt att dra den. Jag har spelat med spelare i lag som har varit klar för andra klubbar. Men att det är ingen issue att spelare är klar för andra klubbar. Man vill vinna med det laget man spelar med. Liksom. Jag har aldrig sett det som något problem. Ja, men det är inte så att Örebro-fansen känner nu att men Jonas Rask ska till Luleå nästa år. Han spelar ju hur uppoffrande och bra som helst. Spelar liksom nästan 20 minuter per match och hur bra som helst. Så att man presterar där man är oavsett vad man ska spela nästa år.
Ja, men en sån som Robin Salo vet ju om att han ska åka över till Nordamerika till exempel. Robin Kovacs finns det också i pipen, både KHL och NHL. Och de presterar ju hur bra som helst nu, så att det är klart att det där är rent nonsens.
Så är det ju. Och om vi går till den i andra kvartsfinalen som också är avgjord lik Frölundas där, Frölunda-Rögle, så är det ju Växjö-Färjestad. Jag satt ju och kommenterade den. När går gränsen för att vara en maratonmatch? Det där var ingen maratonmatch, va?
Nej, du ska väl ändå in någonstans i 6:e perioden så vi börjar nudda vid i alla fall 2 hela hockeymatcher kan jag tycka.
Nej, precis. Nej, det är sant. Men då tråkigt att Färjestad åker, inte för att jag egentligen bryr mig huruvida Färjestad spelar vidare, men jag hade ju velat att det skulle ändå vara en ytterligare en kvartsfinal som lever. Även om det hade någonstans varit konstgjord andning, hade Färjestad vunnit igår så hade man åkt ner till Växjö på fredag och kanske fått torsk där. Men tråkigt, som jag var inne på, att det är så tidigt avgjort i många kvartsfinalserier.
Tråkigt, säger du. Om jag läser en tweet från Växjös tidigare vd Anders Öhman, så skriver han så här: är det bara jag som är enögd, inom parentes, så uppfattar Sanni som bara FBK i sin roll som expertkommentator?
Oj, ja, den var hård. Ja, men det här stöter man ju alltid på, herregud. Jag spelade i Färjestad för 8-9 år sedan. Jag gjorde några säsonger där, superstolt över min tid i klubben. Men jag berättar ju vad som hände på isen, och om supportrar tycker att jag inte förmedlar rätt bild, då kanske inte vi delar samma bild. Jag kanske har min bild av en match. Och så här blir det ju alltid när man kommenterar, och jag får ju, nu när Färjestad åkte ut, då får jag tweets och meddelande skickat, inga arga mejl dock, fasiken, inga arga mejl. Men tweets och direktmeddelande på Facebook där jag pissar på Färjestad för att det var den enda klubben jag nådde framgång i, UKS sitta och snacka skit, varför berömmer jag dem aldrig? Så jag får stöta nästan på mer av den delen när jag kommenterar Färjestad, att jag inte pratar positivt om Färjestad, jag aldrig pratar det. Men i matchen i tisdags när lagen spelar, då var ju Växjö så överlägsna. Då finns det ju ingen Växjö-supporter som sitter och säger att jag håller på Färjestad, för då berömmer jag ju bara Växjö. Men i en match när det är ganska jämnt i åtminstone 3 perioder, då måste jag ju berömma Färjestad och säga vad de gör bra. Och då kanske sticker ögonen på en del folk. Så att det där, när supportrar, jag har respekt för det känns.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Som är i kval och slutspel, men jag tar inte åt mig speciellt mycket. Kommer från mina chefer som sitter och kollar matcherna däremot, då tar jag verkligen åt mig.
Ja, jag satt ju så slutet av den här matchen. Jag såg faktiskt den allsvenska matchen mellan Björklöven och BIK Karlskoga. Vi får anledning att återkomma till det. Men jag drar en tweet från Jakob Järpegård som är inne och frilansar lite från Expressen ibland. Han skriver: fascinerande hur 4-0 i matcher kan vara så missvisande men samtidigt fullt logiskt och rättvist.
Ja, och klyschan, Växjö hittar sätt att vinna matcher. Det har varit Växjös paradgren hela säsongen. Det finns matcher där inte Växjö under grundserien spelar speciellt bra, men de har alltid hittat vägar att vinna. Och det är samma sak match 1 och match 2. Där tycker jag Färjestad stora delar var bättre. Framförallt match 1, 50 minuter efter Växjö 2-0, bättre. Andra matchen, bättre. Men Växjö hittar vägar att vinna. Match 3, såklart, där är Växjö överlägsna. Match 4, Växjö bättre på det stora hela, framförallt i avgörande i sadden där i drygt knappt 2 perioder. Så att, fullt logiskt att Växjö vinner, men sett till matchbilden så hade det väl kanske kunnat vara 3-1 eller nästan 2-2 faktiskt.
Är det solklart att Rögle och Växjö kommer att vara finalparet som du ser det efter att du har sett kvartsfinalerna?
Ja, det skulle jag vilja säga. Alltså jag tycker, nu ligger visserligen Skellefteå under med 2-1. Men Skellefteå har offensivt spelat väldigt bra. Men de möter ju förmodligen världens bästa målvakt nu, känns det som, i form av Joel Lassinantti. Och ett Luleå som täcker skott och offrar sig, spelar hänsynslöst för varandra. De har ju hittat tillbaka till den här defensiven som är rätt obekväm och jobbig att möta. Så att, ja, men det känns som att det är Växjö och Rögle lagen att slå efter kvartsfinalen, definitivt.
Ja, Rögle som liksom flyger fram och Växjö som inte flyger fram men ändå har 4-0. Har Växjö ett flyga fram i sig?
Ja, alltså Växjö har ju ett Växjö-spel när man kväver motståndaren lite, precis som man gjorde i match 3, när man fullständigt tar udden ur, man kan i vilket lag som helst, vilken dag som helst. Sen har ju Växjö fått igång tredje linan där med Marcus Sylvegård, Fredrik Karlström och Pontus Holmberg. När vi hade podden i måndags så sa jag att Marcus Sylvegård, nej, det är nog ingen toppspelare i Hockeyallsvenskan. Jag får nog revidera det faktiskt efter att ha sett några fler matcher med han. Han är ju den minst som får minst rubriker bland Karlström och Holmberg. Men han har varit jäkligt bra i sin roll med att bana väg, jobbig att möta, tacklar, kommer till skott. Han har faktiskt varit jäkligt bra. Så att han ska spela SHL, han ska inte ner i Hockeyallsvenskan.
Men om vi stannar vidare vid Luleå och Skellefteå som du var inne och touchade lite på där nu. Luleå vinner alltså med 1-0. Daniel Sundell avgör den matchen, match 3 mellan lagen. Och nu har Luleå gått upp till 2-1 i matcher. Det är som du säger, Lassinantti, han skapar ju en enorm frustration i Skellefteå. De såg ruskigt frustrerade ut efter halva matchen att de inte fick hål på honom. Och nu är det ju någonstans en jäkla press på Skellefteå att de måste vinna den här matchen, för ett 3-1 underläge mot Luleå, den är inte rolig att man vet med sig att man behöver vinna tre raka mot dem.
Nej, och Luleå har ju på något sätt dansat in i slutspelet utan förväntningar på sig. Jag såg ju inför slutspelet så såg jag Skellefteå som givna favoriten där. Jag tror att de myntade 80-20 fördel för Skellefteå. Men det var ju just på grund av deras offensiv. Att de har liksom tre linjer som bara kan pumpa på. Och de gör ju till viss del det. De skapar också vassa lägen i skottsektorn. Men de har ju mött en helt övermänsklig målvakt i form av Joel Lassinantti. Och jag tar inte bort någonting annat från Luleås spel. Inte bara Joel Lassinantti. Man spelar uppoffrande. Man har tagit vara på chanserna. Jag tycker nästan den matchen man var bäst, det var nog i match 1, den där långa sadden, då hade man ju också, då skapade man nästan mer chanser i min uppfattning.
Samtidigt som du satt och kollade på matchen i Karlstad, fick en riktig långkörare där, så satt jag och kollade på när firma Torell, Björklund och Karlsson fullständigt spelade ut. De var sjukt effektiva och Harald Lyckner kallade för slutspelets bästa kedja i Hockeyallsvenskan under slutspelet. Vad säger du om att BIK Karlskoga gör 5-1 borta mot Björklöven?
Sanslöst. Helt sanslöst. Alltså, när man ändå kände att Björklöven vann match 5 i Karlskoga, skulle komma hem och till en match 6, skadeskjutet Karlskoga, som kändes liksom ändå där i andra perioden i match 5 som att allt läckte in. Då kände man okej, tack och hej. Tråkigt, Karlskoga, de får inte den här chansen, nu måste de bygga om, han kommer tappa sina bästa spelare, och snart, nu har man återigen en halv fot in i en final. Det är ju, alltså jag är så galet imponerad av Karlskoga så det är faktiskt helt sjukt.
Men det som jag känner är att Björklöven någonstans hade en livlina med sig in i matchen, medan Karlskoga inte, alltså de hade ju ingenting annat än att spela för att förlänga säsongen och få ner det till match 7. Björklöven hade ju ändå någonstans en bekvämlighet som ändå visade sig att det var desperationen som avgjorde att Karlskoga ville lite mer, att deras spetsspelare så riktigt hungriga ut på att tömma sig och få ner matchen till en sjunde match, att det fäller avgörandet.
Men var 5-1 rättvist då? Eller rättvist, det finns för ingen rättvis i hockey, men speglade det matchbilden, du som såg den?
Nej, 5-1 speglar väl inte matchbilden, men de var ju så sjukt effektiva och Björklöven tar så jävligt dumma utvisningar hela tiden. Det finns ju så dålig disciplin där emellanåt, så att sett ur det perspektivet så tycker jag det är rättvist att Karlskoga segrar. De är sylvassa när de får trycka på där i powerplay.
Polan, hur såg han ut?
Ja, släpper han 5 baljor så ser man väl inte så bra ut, men jag tycker inte han ska lastas för något av målen. Alltså jag menar, de fick ju stundtals stå och peppra. Det var returer som Björklöven-spelarna inte fick undan, som de kunde skyffla in lite returer på. Och Björklund fick stå och sikta in sig ett par gånger på ett av målen, så att Polan gjorde nog vad han kunde. Jag skulle inte lasta honom för det.
Stensäker, eller hur bra var han?
Ja, han var ju bra, alltså naturligtvis. Han har ju någon form av trygghet där. Han har kommit in, Joel är borta. Han har kommit in och liksom varit en klar tvåa bakom Joel och bara kommit in och varit en jäkla chef i den här serien. Nu släppte han ju 5 puckar i match 5 nere i Karlskoga. Men de här matcherna som de har vunnit i Umeå så har han varit grym.
Men nu väntar ju Timrå. Timrå har ju gottat sig nog ganska väl åt det här att det blir en match 7 där, att de får puckla på varandra ytterligare en match, och Björklöven får en resa ner till Karlskoga, huruvida det blir Björklöven eller Karlskoga. Men alltså, det, liksom, det passar ju Timrå som handen i handsken och får liksom några dagar att slicka såren.
Ja, men exakt. Timrå var ju nog inte så glad att de fick en 67 mils resa med buss ner till Västervik. Men det kan de nog leva med nu när de får stå titta på när de pucklar på varandra, som du säger, att Timrå kan sitta lugn och ro. De vet om att de har en hemmamatch här nu när matchserien börjar. De vet om att de De ska tidigast ut och resa i början på nästa vecka. Det känns som att det är, som sagt, att de sitter och myser åt detta nu.
Men Västervik, vi kommer att prata massvis om Timrå såklart. Men Västervik, hur alltså, går det ens att beskriva hur jävla imponerad man är av dem?
Nej, alltså, och det är ju inte första säsongen som de gör under med det de har att jobba med. Att den spelarbudgeten de sitter på, jag skulle bedöma att det är en 35% av det som toppklubbarna sitter på i Hockeyallsvenskan. Och bara för att dra en jämförelse så är det ju som att säga att den bästa klubben i SHL sitter på 50 miljoner. Det är som att den som är sämst då sitter på typ 17,5 miljoner i SHL, vilket inte alls ska gå att mäta sig med. Oskarshamn som då är sist sitter på 36 miljoner. Så då ger det ändå lite perspektiv om det Västervik håller på med.
Ja, jätteimponerande, och som vi var inne på i förra podden, intressant att se om de kan locka spelare. Så de måste ju nästan gå lite på så här skadat gods som kan ta studsa tillbaka, och yngre spelare som vill komma dit för att ta nästa steg. Så det blir ju jäkligt intressant.
Jag bara tar ett namn på uppslut. Jag har inget belägg för det överhuvudtaget, men en spelare som där finns väldigt mycket kvalitet i, som inte fick nytt kontrakt i Modo, är Tobias Åström, som jag tror har en 15-20 mål i sig. Det där är en typisk spelare som skulle kunna blomma någon annanstans, och Västervik har plockat tidigare Modo-spelare för, så varför inte en sån som Tobbe Åström?
Då slår vi fast Åström till Västervik då. Men om vi stannar upp lite vid Timrå, nu är det ju en matchserie kvar innan man kan titulera sig eventuellt att vara en SHL-klubb, och det kommer bli tufft oavsett om det blir Björklöven eller Karlskoga. Men lek med tanken att de skulle gå upp. Anton Lander sitter ju med hus i Sundsvall, och känns ju som att han skulle ju kunna komma hem till Timrå om de tog steget upp. Gör de inte det, så skulle han kunna nog få något fint år i Schweiz eller kanske någon annan KHL-klubb. Men tror du inte en sån som Magnus Peje Järvi, de är polare. Peijärvi kom ju upp i Timrå. Skulle inte det vara liksom en duo och bygga kring som nubben skulle kunna locka till Timrå?
Ja, nu kommer alla Malmö-fans säga, nej men Magnus ska spela i Malmö om han ska spela i Sverige. Men jag tror inte det är helt givet att han ska göra det, för att Magnus Peijärvi har ett väldigt gott öga till Timrå. Det var ju de som tog honom vidare där upp på den. Han debuterade rekordtid. Han var väl typ 16 år bara när
knappt det. Jag kommer ihåg, han var ju med när jag var där. Och man hade hört om de här att det fanns två i, de var född 90 eller 91 va?
91.
Man hörde då när man var uppe. Det är 291 Lander och Peijärvi. Ja, helt plötsligt kom de upp på en träning. Och det var helt sjukt. Det var small i bladen när Peijärvi. Vilken fart. Han låg ju före Anton Lander då, sett i sin fysiska utveckling och så. Anton var ju en sån här, det var ju bara en ledare som kom in. Det var ju bara kapten direkt, kände man. Och en jäkla pondus och så lite trög i skridskorna var han då, men jäkla bra kille. Och Peijärvi, han bara flög ju fram, så han spelade ju premiären med Rico Hall och Mika Pyrrel i en kedja på line-upen mot Linköping borta.
Ja, just det, Linköping borta, det minns jag att det var, ja. Nej, men alltså, jag menar Peijärvi, någonstans så han har ju tappat sin produktion genom åren. Man såg ju framför sig att det där ska ju vara en bärande spelare, men han har ju blivit lite stukad här genom åren, hamnat i AHL, aldrig riktigt lossnat i NHL, och han har ju inte levererat de poängen heller i KHL. Jag tror att det skulle kunna vara läge för honom att försöka vända hem till SHL och få någon sån wow-säsong om han ska få ett äventyr till i Europa, eller så blir det SHL för alltid för honom. Men jag tror verkligen inte att Timrå är ute ur leken bara för att Malmö är uppe i SHL. Jag menar, han har lägenhet i Malmö och sådär, men jag tror att om Anton Lander är i Timrå, så tror jag att det kan locka minst lika mycket från sån som Peijärvi om de nu går upp då.
Det är ändå, både Björklöven och Timrå har ju förutsättningar att kunna bygga SHL-trupper. Kanske, med all respekt för Karlskoga, en större utsträckning för vad Karlskoga har. Timrå i det här fallet, både Lander och Peijer. Vi skulle kunna förstärka Björklöven. Du var inne på Bromé tidigare. Ändå en stad, ett stort intresse. De skulle kunna få en ganska bra snurr på ekonomin där. Så att, spännande veckor framför oss, Svensson.
Men du, om BIK Karlskoga går upp, skulle de inte bara kunna säga vår franchise-spelare, som det heter i NHL, är Victor Ejdsell? Han har ju ändå varit där tidigare.
Absolut. Det är helt rätt. Helt rätt. Sitter Kalle Persson på kontrakt förresten i Malmö? Det borde ju få hem honom.
Ja, exakt. Han sitter ju där med... han spelar väl med Edsel den säsongen där de var så jävligt grymma och de uppskattar honom jättemycket, Kalle P. Jag träffade faktiskt Kalle P här för någon dag sedan när jag var och bytade mina däck från vinterdäcken. Fan vad skönt det är att byta från vinterdäck, de här dubbdäcken, och så går man över på sommardäcken. Det blir ju en helt annan bil. Men jag träffade alla...
Jag är bra på dialekter. Jag kan säga dubbdäck på dalmål.
Ja, men säg dubbdäck på dalmål då.
Dubbdäck.
Ja, det var riktigt bra.
Det är det enda jag kan säga. Kudde och dubbdäck.
det lät lite som Fredrik Händemark där, faktiskt lite Vansbrohållet där alltså.
Ja, du är bättre på dialekter än mig i alla fall.
Ja, nej, men jag hade lite roligt för Kalle P hade sån riktig Kristianstad-dialekt. De som kommer utifrån kan inte höra skillnad på en som kommer från Malmö och en som kommer från Kristianstad. Men vi diskuterar med de som byter däck, de är sjukt hockeyintresserade, så frågade de, ja, vad gjorde du i år, Kalle, egentligen? Vad landade du på till slut? Och så innan han svarade så sa jag, han hade 8 plus 12. Ja, och sen svarade jag Kalle P. Ja, och glöm inte, jag gjorde 2 plus 2 i slutspelet. Nej, 2 på 2. Alltså 2 poäng på 2 matcher. Det låter lite som Magnus Åkerlund som du refererade till för några poddar sen.
Magnus Åkerlund.
Ja, lite Osby. Kristianstad är lite så. Gjorde 2 på 2.
Ja, jag har svårt att känna liksom en tillhörighet till Kristianstad-mål, om det nu finns något som heter det, mer än kanske Östgötska som du körde förra veckan.
Ja, men om jag säger att som en sydlig skåning så säger jag 2 på 2, och där han säger 2 på 2.
Ja, nej, okej, jag hör vad du säger.
Jag vet inte om Kalle P håller på sitt gamla lag HV71, men han var ju där under en säsong under J20-tiden. Han sitter väl kanske och håller på sin gamla klubb där, men där såg de i alla fall till att skaka liv i den här matchserien i måndags kväll när de vann och när Anton Vedid äntligen fick kliva fram och göra ett mål i den matchserien. Det var ju sista chansen, får man ändå säga, för HV.
Ja, det var det ju. Och nu är det här, den där matchserien svängt. Det ironiska var ju nästan att Brynäs gjorde sin bästa match och ändå förlorar. Jag tycker att Brynäs nästan var bättre än vad man var i match 1 och match 2. Lite mer spelförande. Men det som jag kände kring HV när jag sett den matchen i efterhand. Jag ska också jobba med den matchen här ikväll. Så HV var lugnare i spelet med puck. De fick snabbare spelvändningar. Det är klart att Shinovan.
Bra där alltså.
Shinovan. Ja, det var bra. Nej, Shinvall och Donovan.
Matt Hannes, Shinovan.
Exakt. Ja, det är klart att de, bara deras närvaro, det gör ju att man får ett helt annat spel. Nu spelade Shinvall 12 minuter någonting och Donovan och liknande. Men du får ju ändå 20 plus minuter. De kommer kunna spela mer här framöver också, tänker jag. Men du får ju spelskicklighet, vilket gör att forward får förutsättningar att komma in med pucken under kontroll i anfallszon och därifrån skapa farliga lägen. Och Vedin var riktigt, riktigt bra.
Men samtidigt får man inte glömma bort den här räddningen som Jonas Gunnarsson gör på Greg Scotts. Alltså, han räddar den med sista delen av skaftet på klubban.
Ja, det är liksom nästan att han klämmer fast klubban på pucken. Liksom. Den är helt osannolik, den räddningen. Och ja, vi satt i studion då. Jag och Nisse Andersson, som är ny expert under slutspelet här på Simor, och Nisse sa så här: det här kan vända serien. Jag var så här, började tänka på det, liksom. Tänk om det är den man kommer visa här efter säsongen eller nästa år, att den här räddningen vände serien. Nu är det för tidigt att säga, såklart, men den var brutalt viktig.
Både du och jag kommer ju se match 4 i Jönköping här under torsdagskvällen, men vi kan ju fortfarande vara rörande överens om att den matchen behöver ändå HV vinna.
Ja, åker man upp då 3-1 underläge på söndag, då är det samma läge som det var egentligen inför match 3. HV måste vinna. Så att, samtidigt tror jag att HV nu känner att man har fått in ändå bra spelare i Kinnvall och Donovan där.
Matt Hannes Kinnvall menar du?
Exakt. Och ja. Jag tycker också han, Murray, har ändå... Han har ändå bidragit med lite rutin. Jag tycker han spelar lugnare. Han är inte lika kladdig med pucken och tar inte den onödiga utvisningen. Han har säkert blivit uppsträckt rejält efter matchstraffet och han betedde sig i Oskarshamn där strax innan grundserien avslutades.
Ja, och sen så behöver de inte spela en sån som Daniel Berter. Behöver inte få den istiden som man behövde lasta på honom tidigare.
Nej, då får du ju helt plötsligt spelskicklighet kontra kanske lite mer uppoffrande spel. Och de har ju uppoffrande typer av backar. De har ju RL, Emil Johansson och Didrik. Så att det är spelskicklighet du behöver. Du har verkligen fått in. Så att, ja, den här matchen är fortsatt såklart vidöppen. Men pressen är på HV ikväll fortsatt.
Samtidigt, Patrik Berglund kanske kommer in för Brynäs. Vad skulle det betyda? Han har ju inte spelat på hur länge som helst. Varit utanför laget. Han har haft covid-19 och nu börjar han träna med laget. Skulle Berglund kunna förändra någonting för Brynäs så som han har spelat under säsongen?
Ja, han är ändå hyfsat stark på pucken. Han är trög i bena. Men han är ändå, han har rutin. Han kan göra mål. Liksom, han är ändå sett över säsongen Brynäs bästa målskytt. Så att det är klart som tusan att han kan bidra offensivt. Men han har varit borta så pass länge, så struligt. Ja, svårt att se att han kommer att göra en impact direkt när han kommer in. Men vad är det vi säger? En kropp till, Svensson?
Ja, så det är så det brukar heta. Men där har du även Niklas Andersén som skulle kunna spela. Nu har det betytt mycket för HV att få in Kinvall och Donovan här. Men vad skulle en sån som Andersén kunna betyda för Brynäs backuppsättning?
Ja, nu har ju också det är olyckligt att han har varit borta. Jag tycker att sista matchen han spelade med Bertilsson och de hade liksom en renodlad stänga ner backpar så var de faktiskt duktiga tillsammans. Så det var olyckligt för Andersén att han var skadad och nu blir det tufft att ta sig in i den här matchserien när de ändå liksom, de har ändå varit bra defensivt. Jag tycker Tom Hedberg har gjort sina bästa matcher för säsongen. Det är rätt svårt att ändra på det med tanke på att Andersén har varit borta ett tag också.
En fråga också vill lyfta upp. Du värnar ju mycket om våra domare i svensk hockey. Domare. Ja, Micke Nord och Linus Ölund då, framförallt Micke Nord har hamnat i rampljuset en hel del, har gjort två för tidiga avblåsningar. Det var något strul med klockan också häromdagen. Är du inne på att de ska få fortsätta eller är du inne på att det ska ske ett skifte i det där? För nu kommer de till match 4, så ska det ske ett skifte så är det väl någonstans nu det ska ske?
Ja, jag tror inte att de kommer byta. Bytte man inte efter match 1 när det ändå var så pass mycket omdiskuterade situationer, så jag tror att de kommer gå hela den här serien. Man anser då från SHLs sida uppenbarligen, eller Torsbrink eller domaransvarig, vilka som nu väljer där, att det är de två bästa matchledarna. Det är de som leder matcherna bäst med kommunikation och så. Jag tror att det är minst lika viktig aspekt. Sen är det också två, hur man rankar dem exakt, det är väl lite tyck och smak, men att de är både Nord och Ölen, att de är två av de 3-4 bästa domarna i Sverige, så är det ju. Så att, men sen tycker jag också det är en jäkla anspänning på den här matchen. Jag tycker nästan man borde kunna rulla på 3 domare. Att en domare är med i arenan liksom som en stand-in då, som ändå är med runt pulsen kring matcherna, är med i omklädningsrummet i pausen och bygger ett team som man kunna rulla på 3. För alltså det är en ständig press på domarna mer än någonsin i den här matchserien.
Vem skulle du säga ligger där uppe och skvalpar i toppen av domarna? Jag skulle säga Tobias Björk, Micke Sjökvist är där uppe och bland de topp 4 domarna.
Ja, och Sören Persson är ju också en sån domare som ska vara där. Harnebrink kanske inte har den rutinen riktigt, men det är väl de som du nämner där, plus Sören Persson.
Harnebrink tycker jag är en jävligt bra domare. Jag får ett grymt intryck av honom som person. Just det här du nämner som matchledare, känns han väldigt, väldigt bra, Harnebrink. Han känns som en riktig stor domare i framtiden faktiskt.
Ja, så är det ju. Det är en domare vi kommer sitta och prata om så tillvida att vi pratar om domare. Men han kommer kunna landa in en 4-5 guldpipor när han lägger sin domarkarriär på hyllan. För att han är väldigt omtyckt också, som jag har förstått det, av spelarna.
Jag tycker vi tar och avrundar där när vi har gått igenom allting vi ska. Det är mycket som händer ute på fältet och på måndag är det dags att podda igen. Så att det är fullt ös hela tiden här nu. Så tack för att ni lyssnade denna lilla stunden, så hörs vi snart igen.
Vi hörs igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.